I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i historia och gör den här podden som en kronologisk genomgång av den svenska historien. Normalt sett så följer vi den svenska regentlängden och befinner oss i slutet på 1500-talet. Men nu under sommaren så gör jag ett antal sommarspecialavsnitt som gör lite andra nedslag i somrar som av olika skäl har blivit historiska. Förra veckan så pratade jag om sommaren 1361 då Valdemar Atterdag under den heta julimånadens slut invaderade Gotland och där tusentals gotländska bönder höggs ihjäl. Dagens avsnitt kommer att hoppa ett antal hundra år framåt i tiden till sommaren 1719. Och det som kommer vara fokus i avsnittet om sommaren 1719, det är ju de så kallade rysshärjningarna som inträffade på den svenska ostkusten framförallt. Så dagens avsnitt kommer alltså handla om sommaren 1719. Podden finns på sociala medier, på Facebook, Twitter och på Instagram. Du kan bli månadsgivare på patreon.com/kungar och krig om du vill bidra till podden. Och blir du månadsgivare på patreon.com då får du tillgång till även alla Patreon-exklusiva avsnitt. Bland annat det som jag gjorde förra veckan om sommaren 1361. Du kan också swisha en valfri summa till 123-261-4618. 123-261-4618. Då går den swishen till Reostat Media AB som är det produktionsbolag som ligger bakom podden Kungar och krig. Om vi då ska titta på sommaren 1719 i den svenska historien så behöver vi ju såklart ge en liten bakgrund till händelserna. De så kallade rysshärjningarna. För det här är ju en del av det som har kommit att kallas för det stora nordiska kriget. Och det stora nordiska kriget, det kommer jag ju komma till så småningom. Men det är ett krig som håller på mellan år 1700 och 1721. Och det är ett krig med Sverige å ena sidan och framförallt Ryssland och Danmark men även Sachsen och Polen på den andra sidan. Det är ett krig som huvudsakligen utspelar sig under den tid som Karl den XII är regent av Sverige. Han dör ju som bekant i slutet av det stora nordiska kriget. Han dör ju den 30 november 1718. Och det här är ju sluttampen av det stora nordiska kriget. Precis innan 1719, som är det år som vi ska till så småningom i det här avsnittet. Sverige hade ju under 1600-talet vuxit fram som en av Europas stormakter. I ett antal krig och i ett antal freder så hade ju det svenska riket vuxit enormt under 1600-talet. Vi har ju bland annat freden i Brömsebro 1645, då Sverige får Gotland och Jämtland Härjedalen. Och freden i Roskilde 1658, då Sverige får Skåne och Halland och Bohuslän. Sen får vi också Bornholm och Trondheims län, men de var ju tvungna att lämna tillbaka två år senare i freden i Köpenhamn. Och efter det 30-åriga kriget i den västfaliska freden 1648 så har ju också Sverige fått landområden i norra Tyskland. Så när vi går in i 1700-talet så är det dels med en relativt ny regent på den svenska tronen. Karl den XI har nyligen dött och hans son Karl med till numret 12, Karl den XII, har bestigit tronen 1697. Och det är ytterligare ett antal regenter i länderna omkring Sverige och de som blir inblandade i det stora nordiska kriget som också är relativt nya på sina positioner i början av 1700-talet. Men vi ska återkomma till det. För om vi tittar på en karta över hur Sverige ser ut i början av 1700-talet så har vi ju förutom det som idag tillhör Sverige som en del av det svenska riket idag, så är det ju givetvis hela Finland som har varit en del av Sverige sedan 1100-1200-talet åtminstone. Därtill så ska det ju då läggas ett antal områden i norra Tyskland vid Östersjön. Och dessutom så har vi ju nuvarande Estland som har varit svenskt sedan 1560-talet. Vi har Kexholms län och Ingermanland som är alltså, vad ska man säga, del av området mellan Finland och Ryssland. Livland, alltså nuvarande Lettland måste det bli, var svenskt i början på 1700-talet. Så väldigt mycket av området runt Östersjön tillhör Sverige. Man brukar ju ibland prata om Östersjön som ett svenskt innanhav i början av 1700-talet. Därtill så var den svenska armén välutrustad och välutbildad i början av 1700-talet. Karl den XI hade lyckats bygga upp kanske Europas absolut bästa, eller en av Europas åtminstone bästa arméer i början av 1700-talet. Så Sverige var verkligen en stormakt här när vi kommer in i 1700-talets början. Och då har det dessutom då rört på sig i ett antal andra riken. Till exempel så har Peter den Store, eller Peter den Första, blivit rysk tsar. Det blev han förvisso redan 1682 när han var 10 år gammal. Så han har ju blivit vuxen här i slutet på 16-början på 1700-talet som relativt ny regent av det ryska riket. August den Starke, eller August den Andre som han också kallas, blev kung av Polen 1697. Fredrik den Fjärde besteg den danska, eller den dansk-norska, för Danmark och Norge ingår ju i samma, är ju samma land. Han bestiger den danska tronen 1699. Så vi har ganska många nya regenter på tronerna runt om i norra Europa här i 1700-talets början. Och det som då har kommit att kallas för det stora nordiska kriget, det börjar 1700 med att en allians av ett antal länder, Polen, Danmark och Ryssland, angriper Livland, Ingermanland och Holstein-Gottorp. Och Holstein-Gottorp är allierat med Sverige vid den här tiden. Så det här är ett angrepp på Sverige. Initialt, alltså redan under krigets första år, så sluter Sverige under Karl XII:s ledning en separat fred med Danmark och man besegrar den ryska armén vid slaget vid Narva i november 1700. Och slaget vid Narva det är ett av de största slagen under det stora nordiska kriget. Narva ligger i nordöstra Estland och det är ett av de mest framgångsrika slagen för svensk del under det stora nordiska kriget. Så med Danmark avklarat och med Ryssland inte besegrat, men man i slaget vid Narva så lyckas man åtminstone ta knäcken på ryssarna tillfälligt, vilket gör att Sverige istället kan rikta sig mot Sachsen-Polen och alltså gå söderut. Och insatsen mot Polen innebär att August den starke avsätts som kung av Polen. Så initialt så är det stora nordiska kriget relativt framgångsrikt för svensk del. Men under tiden som de svenska trupperna har gått mot Sachsen-Polen så har Peter den store mobiliserat sina styrkor och gått på de svenska Östersjöprovinserna. Alltså de delarna av Sverige som ligger i alltså svenska Livland och svenska Estland och svenska Ingermanland i princip. Alltså de områdena som är svenska vid den här tiden och som tillhör baltstaterna idag. Peter den stores försök att gå på Sverige gör att Karl XII omgrupperar och går mot Ryssland. Det här slutar inget vidare, minst sagt, för svensk del. Eftersom dels så använder sig ryssarna av den brända jordens taktik, vilket man kommer att göra också där senare, till exempel när Nazityskland invaderar Sovjetunionen under andra världskriget. Och det innebär helt enkelt att man drar sig tillbaka, alltså att arméerna drar sig tillbaka och förstör resurser och hus och jordar och liknande, bränner dem så att fiendens soldater som rycker fram inte kan använda det som proviant och liknande. Dessutom var det dåligt väder, vilket försvårade väldigt mycket för den svenska armén i försöken att invadera Ryssland. Och sen i slutet av juni 1709 så möts den svenska och den ryska armén vid Poltava i dagens Ukraina. Och slaget vid Poltava är väl kanske det mest berömda fältslaget i svensk historia. Och slaget vid Poltava innebär fullständig förlust för de svenska trupperna. I princip så förintas hela, så huvuddelen av den svenska armén går under vid slaget vid Poltava 1709. Och det här är ju en oerhört viktig vändpunkt i det stora nordiska kriget. Det får till följd att Karl XII flyr ner till Bender där han befinner sig under ett antal år. Med Karl XII borta och den svenska armén besegrad i Poltava så går Danmark och Polen och Sachsen åter in i kriget och tar med sig Hannover och Preussen. Och här blir Sverige av med besittningarna i Baltikum och i Tyskland, och de områdena delas upp mellan de här länderna som angriper Sverige. Under 1714 så ockuperar Ryssland hela Finland, och på den västra fronten så angriper Danmark Sverige igen. Här har också Karl XII återvänt till Sverige för att angripa Norge, och det är också det som gör att han skjuts ihjäl vid Fredrikstens fästning den 30 november 1718. Så när vi nu kommer in på det år om vilket det här avsnittet huvudsakligen är tänkt att handla, nämligen 1719 och sommaren 1719, så har det svenska riket decimerats kraftigt. Vi har blivit av med stora delar av de östliga delarna av Sverige. Den svenska armén är sedan länge grundligt besegrad. Den svenska envåldshärskaren och ledaren för armén, Karl XII, är död. Hans syster Ulrika Eleonora väljs till regerande drottning i februari 1719. Så vi har en ny regent på tronen, men kriget är absolut inte slut. För ryssarna har ju ambitioner av att behålla delar av det de har tagit under det stora nordiska kriget. Och Peter den store har under sin tid som regent eller tsar av Ryssland byggt upp en ansenlig galärflotta. Och det är en flotta som man kommer att använda sig av under sommaren 1719. En galärflotta, det är alltså en flotta bestående av fartyg som man ror med i princip. Och Peter den store vet om att om man skulle möta den svenska flottan ute på öppet hav så hade risken varit stor att den svenska flottan hade varit överlägsen. Men med hjälp av den här galärflottan så kan man gå in i den svenska skärgården eftersom de svenska fartygen är huvudsakligen för stora för att fungera inne i skärgården. Och då blir de här galärfartygen som Peter den store har byggt upp under 1710-talet utmärkta att använda sig av. Svenskarna vet att det finns ett hot från ryssarna, men det finns helt enkelt inga resurser för att bemöta hotet. Så när vi kommer nu till början av juli så reser den ryska galärflottan från Finland ut över Ålands hav med riktning mot Sverige. Den här flottan består av 132 galärer och ett hundratal mindre båtar. Totalt är det närmare 26 000 soldater och sjömän som reser från de av Ryssland ockuperade områdena mot den svenska skärgården. Och det går snabbt, för redan dagen därefter, den 11 juni, så ligger fartygen utanför Kapellskär. Det är viktigt att komma ihåg dock att det inte är frågan om en invasion. Det är inte så att ryssarna har som ambition att invadera och ockupera Sverige. Utan den instruktion som den ryske amiralen Fjodor Apraksin får, det är att han ska härja och bränna så mycket som möjligt. Det är bara kyrkorna som man ska skona. Utan det är en form av terrorkrigföring som ryssarna ska genomföra under sommaren 1719. Det är inte heller så att ryssarna får i uppgift att ha ihjäl så många svenskar som möjligt. Utan syftet är istället att få den svenska lokalbefolkningen att vända sig mot den svenska regimen så att de kan sätta press på den svenska regimen att gå med på Peter den stores krav. Det svenska försvaret riktar in sig på att stoppa ryssarna från att nå Stockholm. Det är amiral Edvard Didrik Taube som samlar en eskader vid Vaxholms fästning för att där försvara inloppet till Stockholm. De svenska skeppen, som jag nämnde, de har inte möjlighet att gå in i skärgården på samma sätt som de ryska galärerna. Utan Sverige har mer djupgående segelskepp som kan manövrera på öppet hav, men inte in i skärgården. Uppgiften var att hålla Stockholm. Stockholm får inte falla i ryssarnas händer. Men i och med att man inriktar sitt försvar så oerhört starkt på att försvara Stockholm så är den svenska skärgården i princip oskyddad. När ryssarna stiger i land så är det lätt för dem att bränna upp de svenska bondgårdarna. En del av den ryska styrkan åker norrut. Det är 21 galärer och 12 skärbåtar och runt 5000 man som börjar med att bränna på Rådmansö. Man sätter eld på husen, man bränner upp allting som man ser som möjligt att bränna upp. Sen fortsätter man norrut. Man bränner på Vätö, på Väddö, på Singö. Och sen Östhammar och Öregrund är städer som man också plundrar och bränner ner under sommaren 1719. Det är först när man når Gävle på sin resa norrut som man möter någon form av motstånd från svensk sida. Det är de ungefär 1000 karoliner som har överlevt den fruktansvärda katastrofen på Öjfjället runt nyår 1719. Det är alltså när karolinerna marscherar över de norska fjällen och över 4000 karoliner fryser ihjäl. Men de som har överlevt, de befinner sig i Gävle-trakten och lyckas slå tillbaka de ryska attackerna. Och i augusti så ger ryssarna upp och vänder söderut och härjar Gävlebukten på vägen ner. Under tiden som den här lite mindre delen av den ryska styrkan har åkt norrut för att bränna och plundra, så går den huvudstyrkan av den ryska flottan in i skärgården. Man gör på samma sätt, man åker från ö till ö och bränner. Sommaren 1719 är precis som sommaren 1361, en varm och torr och het sommar. Det gör att de gårdar och de torp som man tänder på, de brinner upp som fnöske. Det är lätt att bränna skogen, det är lätt att bränna hö, det är lätt att bränna spannmålen. Och man skonar egentligen ingenting när man härjar i skärgården under den här torra och heta sommaren. Den 15 juli så kommer man till Dalarö. Och det är egentligen det första tillfället som den här flottan, alltså den delen som har gått söderut, möter något motstånd. Och det är Tåb som har skickat dit några svenska galärer. Istället för att ge sig på Dalarö så fortsätter Praxin som leder huvudstyrkan söderut. Man bränner på Utö, på Muskö, på Södertörn, man går in i Södertäljeviken. Och där inne så bränner man Södertälje, man bränner Trosa, man bränner Nyköping. Och den 29 juli så är turen kommen till Norrköping. Generalmajor Kristoffer Urbanowicz, som var en polsk general i svensk tjänst, han tyckte att Norrköping borde bränna staden själva, så Norrköpingsborna borde bränna staden själva för att på så sätt göra det mindre attraktivt för ryssarna att komma till Norrköping. Och det här är ju ett exempel på den brända jordens taktik som ryssarna använde sig av och har använt sig av historiskt sett. Men borgarna i staden vägrar att följa Urbanowicz förslag. Man försöker istället få bönderna att ställa upp till försvar, vilket bönderna inte vill göra. Så det är en dåligt beväpnad och en otränad liten styrka bestående av Norrköpings borgare som på Tyska torget den 29 juli mönstrar för att försvara staden mot de ryska härningarna som väntar. På morgonen den 30 juli så kommer ryssarna fram till Norrköping och man gör inget vidare motstånd. Det kan man helt enkelt inte göra. Och Norrköping plundras och bränns grundligt. Man bränner gods och gårdar runt omkring Norrköping under de följande dagarna i augusti. Kronomagasinet i hamnen hade man redan bränt upp, så det kunde inte ryssarna sätta händerna i. Men ryssarna får ändå ett ordentligt byte från Norrköping. Man lyckas ta med sig ett helt undangömt kopparlager från Holmens bruk bland annat. Sen var det ju inte en helt besinningslös plundring, för det var inte det som var syftet med de här härjningarna, utan man skulle ju i viss mån skona civilbefolkningen. Det var ju de order som Peter den store hade givit. Men staden bränns grundligt ner. För det finns ju inget motstånd, utan den svenska armén är helt inriktad på att försvara Stockholm, och man befinner sig runt Stockholm om utifall ryssarna skulle vända sig dit, vilket de till slut gör. För när vi kommer till mitten av augusti 1719, alltså slutet av den här varma sommaren, så har de ryska galärerna siktats vid dagens Saltsjöbaden. Och det kallas för Baggenstäket, det här sundet som de ryska galärerna har siktats vid. Och då är vi en dryg mil från Stockholm. Den här sjöleden vid Baggenstäket, den har blockerats av sänkta skepp och en skottprom som blir som en flytande fästning. Och för att forcera sundet, för att komma fram här, så går de ryska styrkorna i land både på den norra och den södra stranden. Det här slaget vid Baggenstäket har en något oklar utgång. Båda sidorna, både den svenska och den ryska sidan, har eller utropade sig som segrare efter slaget. Men för svensk del så innebär slaget vid Baggensteket att ryssarna inte fortsätter mot Stockholm. Å andra sidan så ska man ju tänka sig att det var inte något invasionsförsök från början, och den ryska flottan hade förmodligen inte alls ambitionen att ge sig på Stockholm eftersom styrkan var för liten. Det var inget invasionsförsök, utan det var, om man hade nått Stockholm, så hade det snarast varit för att terrorisera Stockholm. Efter några sista härjningar i augusti, bland annat så bränner man ner Norrtälje, så drar sig den ryska galärflottan tillbaka. Den 9 augusti så ankrar man vid Åland, där tsar Peter den store befinner sig och möter den ryska galärflottan. Resultatet av de ryska härjningarna under sommaren 1719, det är att 7 städer ödeläggs, 10 bruk bränns ner och tusentals gårdar och torp mellan Gävle och Norrköping har bränts ner. Och det är ju inte bara husen som är borta, utan även skörden, även alla båtar, alla förråd, alla tillgångar man har haft har bränts ner. Och det betyder att ungefär 20 000 svenskar har blivit hemlösa. Och i den svenska allmogebefolkningen så fanns det ett stort missnöje med hur försvaret av Sverige hade skötts. För det var ju ingen som hade försvarat de här gårdarna och torpen som hade bränts ner. Men den svenska regimen går inte med på några fredsförhandlingar med ryssarna, trots den stora besvikelsen som finns i befolkningen. Istället så lämnar den svenska ledningen förhandlingsbordet med Ryssland fullständigt. Och det här betyder att ryssarna har möjlighet att även sommaren 1720 och sommaren 1721 komma tillbaks och härja. Om vi snabbt pratar om sommaren 1720, så hade Sverige slutit fred med Preussen och med Danmark och med Hannover, så Ryssland är egentligen den enda kvarvarande fienden i det stora nordiska kriget. Under sommaren 1720 så går ryssarna på de norra delarna av Sverige. Umeå och kusten runt omkring Umeå är det som man ger sig på under sommaren 1720. Och med rysshärjningarna sommaren före i färskt minne, så flyr människor, de går man ur huse och flyr inåt landet hela vägen ner till Sundsvall. Och det här har kommit att kallas för ryssflykten under sommaren 1720. För att istället för att vara kvar och eventuellt riskera att själva dödas av ryssarna som kommer, så tar man helt enkelt till flykten. Om vi hoppar ytterligare ett år framåt i tiden för lite grann knyta ihop säcken på den här historien, så kommer vi fram till nästa sommar 1721. Och då har tsar Peter för tredje sommaren i rad skickat ryska fartyg på Sverige. Och nu är det Norrlandskusten som man ger sig på igen. Och man bränner städer och gårdar i de norra delarna av Sverige. Och nu har Sverige fått nog. Sverige har fått en ny regent. Ulrika Eleonora har ju abdikerat till förmån för sin man Fredrik, som blir kung som Fredrik den förste. Och här under sommaren 1721 så sluter man äntligen en fred efter det stora nordiska kriget. Den 30 augusti 1721 så sluts freden i Nystad, som blir den sista freden i det stora nordiska kriget. Och det man kommer fram till och kommer överens om i freden i Nystad, det är att större delen av dagens Finland lämnas tillbaka till Sverige. Det har ju Ryssland ockuperat sedan ett antal år tillbaka. Som en motprestation så ska Sverige lämna Livland och Estland och de öar som tillhör Estland. Man ska lämna Ingermanland, man ska lämna Viborgs län och man ska lämna de södra delarna av Kexholms län till Ryssland. Så det här är ju en stor förlust för svensk del, att man får lämna ifrån sig så pass många områden som gränsar till Ryssland. Och freden i Nystad, det är ju den alltså slutpunkten för det stora nordiska kriget. Och också slutet på den svenska stormaktstiden. För någonstans här kan man ju också säga att frihetstiden börjar. Det kungliga enväldet tar slut. Visst, vi har ett antal krig under de kommande åren. Men Sverige som ett stormaktsvälde är definitivt slut och förbi. Och som en del i det stora nordiska krigets slutfas så har vi ju då de här rysshärjningarna som drabbar den svenska ostkusten, den svenska skärgården och ett flertal svenska städer under den varma och heta sommaren 1719. Om vilket det här avsnittet har handlat. Nästa vecka så återkommer jag med en ny sommar och ett nytt avsnitt av Kungar och krig. Det avsnittet kommer att bli helt Patreon-exklusivt, vilket innebär att du måste bli månadsgivare på patreon.com/kungarochkrig för att kunna lyssna på det avsnittet. Följ gärna podden på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Skicka ett mejl till kungarochkrig@gmail.com om du vill höra av dig. Så hörs vi igen om en vecka. Ta hand om er. Hej då!
Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.